Jag hoppas att det blir någon inspelning idag, för nu har jag ny telefon som jag knappt behärskar. Men jag tror jag har fått ordning på det.
Ja, men det ser ut. Nu blir det ju faktiskt utslag på displayen där.
Ja, det bådar gott alltså.
Men ja, vi är trötta och splittrade.
Ja, så kan man starta det här
ja, det blir...
avsnittet. Hoppfullt.
Ja.
Vi kör. Till Axbergs församlings podcast Såk på jorden.
Hej Elin.
Hej. Ja, lite trött och lite splittrad.
Ja, lite trött och splittrade. Alltså, nu, jag börjar plana ut. Alltså, ja. Alltså, det känns som den här hösten, den har ju gått så, för det första gått jättefort.
Extremt fort.
Ja, och sen har det varit ganska mycket, det har hänt mycket. Mm. Både en del jobbiga saker, men mycket roligt också.
Ja, men absolut.
Så det har tagit en del kraft.
Ja, det har det verkligen. Man kan ju säga lite, ett sorts klimax var ju helgen när vi har biskopsvisitationen avslutade, ska man säga.
Ja. Vi hade visitationsgudstjänst.
Mm.
Ja, men det är kul. Det är roligt.
Fint. Ja, det var kul att höra också Johans sammanfattning och liksom
av
kommer
oss.
Vi få något skriftligt eller?
Ja, det får
vi också. Ja. Ja. Någon rapport eller
det får
något.
Vi. Mm.
Ja. Det kan ju vara bra.
Vi får det talet han höll fast det är mer skriftlig form
så att säga. Okay. Ja, men då så var bra. För jag var ju tanken att jag skulle spela in där, men igen skyller jag på min nya telefon. Det blev en sekund långt och sen så bröt den av någon anledning. Så att jag fick inte med någonting på avtalet.
Men det blir bra ändå. Vi har ju nämligen, det måste vi berätta. Vi har ju tagit ett steg vidare ut i etervärlden, höll jag på att säga.
Det kan man säga. Ja, vi har börjat med rörlig bild.
Ja.
Så nytt.
Så vill man se, nu ska vi lägga ut, eller vi och vi, det är egentligen du Elin.
Ja, det är,
det är du.
Men idén kommer väl från dig?
Ja, idén kommer från oss. Mm. Men vi... En film i veckan är målsättningen.
Mm.
Får vi se ifall det alltid blir det. Men, och det kan vara stort och smått.
Ja, men precis.
Det kan ju vara egentligen allt ifrån... Ja, men nu, den här filmen som ligger ute den här veckan, det är ju som du sa, från den här gudstjänsten.
Ja, precis. Men det också, blev lite annat material istället för hans tal. Men det blev någonting.
Men det blir ju en exklusiv intervju med biskopen på slutet där.
Ja, det blev det. Mm. Med halvtaskigt ljud. Jag måste få koll på mikrofonen där. Mm. Jag tror inte den riktigt... funkar som den ska.
Nej, men precis, för du hade ju ändå mickat upp
i skotten. Ja, han hade en mygga. Men jag tror att den faktiskt gick sönder redan på kurstillfället. För den... Ja, jag får kolla på det.
Vilken dålig kvalitet.
Mycket dålig. Men,
Det får vi kolla.
Det får vi ta det, kolla.
Men det kan vara allt ifrån sådana här lite mer exceptionella händelser eller ovanliga händelser eller så, till helt vanliga vardagsbilder ifrån, rörliga bilder från livet hos oss.
Ja, precis.
Så det kan vara en helt vanlig morgonsamling med barnen eller det kan vara ifrån, som den här veckan så, på fredag kanske så får vi lite glimtar ifrån vårt Lucia-firande eller kan säga vårt julfirande.
Antingen, ja, om jag hinner på fredag eller så blir det nästa vecka. Ja. Nu har ju faktiskt redan kommit en film den här veckan.
Ja, just det. Det blir nästa veckas film. Ja, så blir det ju.
Mm. Men i alla fall så är det ju en YouTube-kanal som vi har startat där man enklast får tag på de här. Det kommer komma upp en länk på hemsidan också och på vår Facebook-sida också förstås kan man hitta de här filmerna.
Och söker man nu så söker man bara på Axbergs församling på YouTube.
Precis, då kommer man till vår sida så att säga där de samlas.
Ja, men jag sökte på det, jag fick upp lite annat också.
Ja, precis.
Anders Lennartsson fick jag upp.
Anders Lennartsson och Jenny in i
deras salmer kanske.
Ja, när de var i Axberg och sjöng någon gång. Ja. Så har de också lagt upp filmer från Axberg kyrka med samma tag. Så att då kan man hitta, men det är ju lite kul om man kan hitta lite allt möjligt.
Absolut.
Också förstås, som är hos oss.
Mm.
Så
är det. Och nu har vi planat ut. Men vi ska väl också bara säga att det som biskopen sa i sitt visitationstal, det är väl lite roligt.
Mm.
Vi vill ju verkligen vara en bra... en församling med fokus på barn.
Ja, okay.
Och det jobbar vi ju mot. Mm. Och där fick vi också... Det var ju det som mycket handlade om, det som biskopen sa. Ja.
Jo, vi fick ju beröm för det, kan man säga ändå. Mm. Absolut. Men att vi ska fortsätta i rätt riktning liksom, med
just
det vi håller på med.
Ja. Det är jättekul.
Mm. Ja.
Blir Sveriges bästa barnförsamling.
Ja, det tycker jag vi ska ha som målsättning.
Ja, det är en sån här lagom ödmjuk målsättning.
Mm. Ja, men man måste sikta högt.
Absolut.
Tycker jag. Det passar ju med lite barntema ändå den här veckan också, eftersom det är Herrens moder på söndag, 4:e advent.
Maria.
Klokt vad det går fort.
Ja.
Det är sista podden innan jul.
Ja, vi får ut den innan, julveckan får vi ut den också, va?
Ja, precis. Mm. Nästa vecka blir det ju julpodden.
Just det.
Men nu är det Maria.
Nu är det Maria som står i centrum.
Ja.
Men du, om jag bara så här, vem är Maria för dig om man tar det så?
Ja, hon är en exceptionellt modig ung tjej skulle jag vilja säga. Vi har väl pratat om det här förut som sagt, eftersom det är inne på tredje årgången nu. Men att...
Det är inget nytt att säga egentligen.
Ja, men nej, vi får väl återupprepa. Nej, men hon, alltså, vi pratade om det senast igår vid fikabordet här på personalrummet. Att, ja, men om sådär föräldraskap och barnafödande och uppfostran och allt möjligt. Att, att jag vet inte själv om jag vill ha barnen. Det har jag inte bestämt mig för. Och liksom, men att som Maria då, att tacka ja eller att acceptera att bli Herrens moder. Liksom. Mm. Det är ju så himla stort. Det kan inte bli större. Liksom. Vilket ansvar, tänker jag.
Men det är ju, ja, men visst är det så. Och sen kan man ju också, möter man berättelsen som den är, så vad skulle hon ha gjort egentligen? Alltså,
hade ingen val.
Nej, hela idén går ju ut på att hon så att säga väljer att göra det här, och det är så vi tolkar det. Mm. Men om man bara tänker, om man bara stannar upp och tänker att hade hon något val egentligen? Vad skulle man göra om man fick en sån, om en ängel landade mitt framför näsan på en och sa och gav en det här? Klart man skulle kunna säga nej, jag törs inte.
Ja.
Men hon gjorde ju några ansatser till att tveka.
Ja.
Alltså sådana här logiska ansatser. Vadå, jag har ju inte haft en man.
Nej, precis. Det är omöjligt.
Ja. Mm. Så den passusen finns väl med i texten för att den vill, för evangelisterna vill ju understryka att det här sker på något mer större sätt än en normal avelse.
Ja.
Och då så väljer Maria, eller hon blir med barn
i alla fall. Ja, hon blir det. Nej, men ja, hon har inte egentligen något val. Men det tänker jag också att det är ju ingen, det var inte en chansning liksom av Gud att just Maria blev den utvalda, utan det var väl...
Ja.
Han vet ju vad han gör. Så att
en mogen ung kvinna, det var där
hon
sa.
Han visste att hon skulle fixa det. Liksom. Men ändå känner jag att man undrar lite så vilken inverkan hon hade på Jesus som mamma och som hans uppfostran och så här.
Det måste jag.
Det är lite kul att tänka på, för att det var väl inte bara så nu att ha Gud som far liksom. Då känns det som att då har man ju, han hade ju sin väg utstakad för sig.
Mm.
Men att hon måste ju ändå ha något sorts inflytande över hans uppväxt, eller?
Ja, för att i kristendom så betonar vi ju nu, efter det har ju varit tveksamheter historiskt sett långt tillbaks, hur man ska se på Jesus, alltså hur mycket gudomlig och hur mycket människa han är. Och man har ju kommit fram till den här på någon slags, en ganska konstig, kan man kanske tycka, men han är 100% människa och 100% Gud.
Han är 200%.
Så det blir 200%. Ja.
Ja,
han är både och fullt ut på något sätt.
Ja, men det är ju bara för honom det är möjligt.
Ja. Så. Och då, om man är, då också är människa fullt ut människa.
Mm.
Han springer inte omkring på jorden som någon, som Gud och bara är övernaturlig.
Nej,
så är så. Utan han är ju fullständigt mänsklig, med han har kropp och man kan ta på honom och han kan känna mänskliga känslor och mänskliga tankar. Det är det som är själva idén.
Mm.
För hade det bara varit bara, det låter ju,
bara varit en gud.
Ja. En helt vanlig vilken som helst. Nej, men alltså,
nej.
Idén är ju, berättelsen handlar ju om att Gud kommer som människa.
Precis.
Det är det som är själva poängen. Inte att Gud åker ner och landar på jorden och loss och liksom som en sån här transformer eller något sånt där. Ja, som bara gör om sig till människa.
Mm. Han är det.
Ja, han är det. Föds som människa. Och därför så måste man ju tänka sig då att Maria har haft en stor inverkan, precis som alla andra mammor har på sina barn.
Det har varit så roligt att liksom se hur det var när Jesus var liten, om han var liksom, ja, men så
trots åldern. Busig.
Ja, Jesus är trots åldern. Han var så här, en busig liten pojke som springer ut och leker med kompisar och ställer till trubbel för sin mamma. Så får han en liten åthutning om han har gjort något.
Ja, men visst.
Eller?
Ja, palla Jesus äpplen.
Ja, det är bra. Bra fråga. Och så, eller om han kanske typ så att täljde gubbar så här som Emil i Lönneberg. Typ. Han hade ju snickarboa. Ja, precis.
Pappan var ju snickare. Ja. Men det är ju sådana här frågor som man aldrig egentligen, eller inte jag i alla fall, ställer till mig själv. Mm. För de, på något sätt så känns de ju, de blir väldigt, väldigt sekundära och väldigt små. Men samtidigt så är de ganska... när man ställer de här frågorna och när man pratar ut dem högt så här... Mm. Då blir det på riktigt också på något sätt. Alltså, då förstår man ju mer att det, ja, men om man är 100% människa som borde han ju rimligtvis också ha varit som alla andra bebisar och småpojkar och sen så småningom tonårspojke med allt vad det innebär.
Ja.
Med uppror mot föräldrar kanske, ifrågasättande, hitta sin egen identitet.
Nu kommer du hem till middagen.
Ja,
just det. Jesus, du får inte stanna ute för sent.
Men just det, precis.
Ja, nej.
Och han fanns, och det är där också som det finns en stor skiljelinje, skulle jag vilja tro i alla fall, inom den kristna kyrkan, hur man ser på familjen. Alltså, för vi pratar om att vi sätter ju en Jesus i en familj med syskon.
Ja.
Jesus var Josef och Marias första barn, men inte det enda.
Nej.
Och det, så tänker man ju lätt. Man tänker att det pratas om den enfödde.
Ja, just det. Ja.
Och då kan man tolka som att det är Guds enfödde.
Mm. Men
Maria fick flera. För det pratas om syskon och bror. Och då kan man tolka det som att det är mer i någon mer andlig mening. Alltså att vi är bröder och syskon i tron.
Mm.
Men de flesta tolkar det som att det är syskon av kött och blod.
Mm.
Som levde i samma familj under samma tak med samma mamma. Och samma pappa delt i samma fall.
samma jordliga.
Ja.
Vad ska man säga.
Och därför så är ju Jesus i så fall också insatt i ett sammanhang, i en familjekontext där han ska samspela med, han var storebror, med allt vad det kan innebära. Ja. Och så det är spännande, men det kan man fundera en hel del på. Mm. Vi får aldrig några svar, för evangelierna tiger still om detta. Vi vet ingenting om den här tiden i hans liv.
Det är väl någon enstaka... text om Jesu barndom, va?
Ja,
han är i templet.
Just det. Och de glömmer honom.
Ja, det är så det.
Ja,
just det. Och han sitter ju kvar där inne och han trivs ju bra där. För han är hos... Hur är han? Säger väl att ja, men jag är hos min far.
Ja, just det.
Ja.
Och han sitter där och ser och ställer kloka små lillgamla frågor, skulle man kunna säga. Han är brådmogen.
Mm.
Om man då ser ur hans mänskliga perspektiv, så att säga.
Precis.
Och då kan man ju undra varför Jesus och Maria, eller Josef och Maria, kunde glömma sin son.
Ja.
Det låter ju jättekonstigt. Då har man ju velat förklara det med att de reser inte ensamma, de var ett stort sällskap. Det var den här resan till templet för att, nu har ju inte vi texten framför oss.
Nej.
Men det handlar ju om att man skulle ju uppta sig igen i gemenskapen och rening och sånt där. Va? Mm. Och sånt där, va?
Jag kommer inte ihåg.
Men de åkte i alla fall lite i ett större sällskap.
Hade kanske de syskonen med sig då? Det står det ju.
Nej, det står det inte.
Men om det var så, då kan ju det vara en förklaring till varför storebror togs mindre hänsyn till.
Att
man
tänkte,
han klarar sig ju... Han kommer väl.
Och sen
han klarar sig mer själv.
Och sen kanske det kanske var massa andra släktingar också med. Det kanske var liksom en sån här byutfärd, så att säga.
Precis.
Som kanske var ett helt gäng på 20-30 personer. Det står ju inte.
Nej.
Men har man ju velat spekulera i alla fall att en förklaring till att de inte upptäckte på en gång att Jesus inte var med tillbaks.
Nej. Men det är i alla fall den enda eller någon
åker. Ja, det är väl
man kallar sig om Jesus.
Det är den bilden.
Ja.
Och sen... Alltså man vet ju ingen, man vet ju familjen, det som händer i julevangeliet. Alltså först det här texten nu med Maria blir havande och sen födelsen som vi ska återkomma till. Och sen vet man ju lite grann om, sen vet man att de lämnar landet. De blir landsflyktingar, kan vi återkomma till nästa vecka kanske. Och sen dyker ju Jesus upp som vuxen.
Ja, precis. Och då är ju inte han, då är inte Maria där.
Nej.
Eller ja, han och då är han ju, lämnar ju hemma.
Ja, och då är han ju 30 år ungefär, vill man tro. Mm. Eller om man räknar så blir det ungefär den åldern. Mm. Och då vet man ju inte, var har Jesus varit alla dessa 30 år?
Mm.
Några gånger vet man att han har varit hemma, så att säga. Men man vet också när man var i Egypten, mm. hur länge var de där? Var de där i 3 veckor? Eller var de där i 5 år? Eller var de där i 15 år? Eller så.
Sen kommer väl inte Maria tillbaka förrän egentligen vid Jesus, alltså vid korsfästelsen, eller?
Där finns hon med, precis. Nej, ja, det finns inga sådana här familjeglimtar. Det kanske var, hon kanske dyker upp vid några tillfällen mer. Men
när hon predikar och så.
Ja, jag vet faktiskt. Jag kommer inte ihåg nu på rak arm. Så här, men det är ju inga, det finns ju inga familjerelationsbilder, scener. Utan, ja. En annan aspekt på det här, om vi pratar familjetema, det är ju också att Josef klubbs ju oftast bort. Han blir en bifigur.
Mm.
Men för honom måste det också ha varit minst sagt omtumlande att ens trolovade, de skulle gifta, de har inte gift sen.
Nej.
Och då kommer hon och säger att ursäkta, men jag har något jag måste berätta.
Jag är gravid. Va?
Men ta det lugnt, för det är ingen man, jag har inte varit otrogen. Nej. Det är Gud som är pappa. Ja, men den första grejen att hon har varit otrogen alltså misstanke blir ju en chock för vem som helst.
Ja, verkligen. Och vadå, det var väl dödsstraff på den tiden. Det hade ju aldrig funkat.
Nej.
Nej, så han gör ju också ett stort jobb, Josef.
Ja, det gör han.
Som accepterar och stannar med henne.
Och det handlar ju om tro det här. Mm. Han väljer ju tro på Maria.
Mm.
Och det är ju oftast, och det är ju så med förhållanden till tron. Man får välja många gånger att förhålla sig till. Och sen, bara för att man säger, som om jag pratar om mig själv, i mitt fall, att jag är troende, för jag väljer att tro.
Mm.
Men det betyder ju också att i tron finns det också utrymme för tvivel. Man kan inte, alltså en tro som man har köpt ett helt paket av sina föräldrar, om man är uppvuxen till exempel i en kristen familj eller i vilken religiös gemenskap som helst.
Mm.
Om man då oreflekterat bara köper alltihop och säger ja, jag tar över det här och tror. Tror
stenhårt, ja. 100% på allting.
Liksom. Just det. Mm. Då blir tron någonting som någon annan har format åt den.
Mm.
Och då kan risken finns, nu dömer jag ingen nu, men risken finns att tron kan bli ganska ytlig på det här sättet.
Mm. Om det inte finns plats för liksom, reflektion också.
Ja.
Man måste ju grunda det i sin egen uppfattning på något sätt.
Exakt. Och i det måste man också ha sånt stort både ärlighet och mod, att man också törs tvivla när Gud känns långt borta eller någonting i livet krockar med det som man har trott på, eller det blir inte som man hade tänkt sig eller något sånt där.
Ja.
Så tron, en levande tro måste ju, är i alla fall för mig en process som jag lever i och brottas med.
Mm. Ja, så Josefs tro måste ha varit väldigt stark. Både tro på Maria och på honom.
Ja, men verkligen.
Det som skulle hända.
Ja.
Och så också tänker jag på hans roll i den tiden. Då var det ju verkligen, alltså mannen är ju familjens överhuvud. Och det var ju lika starkt att ha gjort av honom liksom att inte ta ett steg tillbaka, men ändå liksom att acceptera att man är gravid med någon annans barn, så att säga.
Ja, men precis. Ja.
Och att han hamnar lite i skymundan i texterna också. Är ju, ja.
Sen vet man ju inte, och det är ju samma sak här, vi vet ju inte vilken inbördes relation de hade till varann.
Nej.
Om de kanske, förmodligen levde de ungefär som man gjorde på den tiden och med samma familjesyn. Och det är ju, under den här tiden så hade ju mannen väldigt mycket makt i familjen.
Mm.
Och Marias roll under berättelsens gång, så att säga, är ju ändå, ja, den är ganska otydlig. Man kan tolka in mycket i det, för det finns utrymme för mycket tolkningar. Men hon spelar ju inte någon framträdande roll mer än som föderska.
Ja, visst.
Och sen har hon ju fått i historien, alltså efter sin egen död, så att säga. Så har hon, alltså i kyrkans berättelse, och har ju Maria fått en en mycket större roll, jag kan inte prata då. En mycket större roll, och den är också en delvis väldigt skild. Det finns ju så många olika Maria-bilder, det tror jag vi har pratat om förut någon gång. Och då så det, hon har tolkats och tolkas ju fortfarande. Vem, och i olika kyrkogemenskaper så har hon större eller mindre betydelse. I en del har hon knappt någon betydelse alls. I katolska kyrkan och ortodoxa kyrkan så har hon ju en mycket större betydelse.
Ja, där är hon ju.
I alla fall den katolska är dålig på den ortodoxa, men jag tror att även där är hon, finns hon ju med förstås. Men där är hon ju. Jag tror alltså i den ortodoxa traditionen så är Maria väldigt mycket gudaföderskan. Jag tror det uttalas Theotokos på grekiska. Och gudaföderskan. Det är en stor titel.
Verkligen. Ja, det säger vi ju inte så ofta.
Nej, här, det gör vi ju inte i vår tradition. Sås, och sen finns en bild av Maria som himladrottningen. Det är också en stor bild.
Ja, det är verkligen. Ja.
Och det finns ju och i konsten oftast, och då står de på en månskära. Och som en himladrottning, triumferande. Och där har hon ju, i vissa traditioner så får hon ju nästan en gudaliknande status själv. Vi pratade om det igår, bara som jag träffade två kollegor igår förmiddag. Så att vi pratade om, ja men egentligen allt möjligt, stort och smått. Men den ena kollegan, ja han är inte kollega strängt taget längre, för han har konverterat och blivit katolik. Så han är inte präst längre i Svenska kyrkan. Utan han är ju katolik då, som sagt. Och då pratade vi lite grann om det här med katolska kyrkans dogmer som har kommit. De har ju slagit fast vissa sanningar, så att säga. Och en av de sista dogmerna som slogs fast, i alla fall av de här stora, jag kan inte det här riktigt, men det är ju till exempel det här med synen på Maria. Och det är ju två sådana här lärosatser, att så här är det. Och den ena, och de har kommit till, om jag inte är helt lost nu, så har de kommit under 1900-talet, alltså sen. Det kanske är 1925 den sista eller sånt där. Men det här är ett stort frågetecken bara, men någonstans
där. Vad har
där.
De slagit fast?
Ja, de har slagit fast till exempel att Marias obefläckade avelse, den tror jag kom först. Alltså att hon föddes, alltså man har gjort Maria, det var inte vilken, inte vilken, man har velat höjta upp Marias status så att säga, ända från hon föddes. Och hela hennes liv. Obefläckad avelse. Ja. Och sen också Marias himmelfärd. Att Maria åkte direkt upp till Gud när hon dog. Ungefär som Kristi himmelsfärd. Och det här finns ju ingen belägg för i Bibeln på något sätt. Det är den katolska traditionen. Och då kan man...
Det var helt nytt för mig.
Ja, och det här är också... Jag kan inte det här alls. Egentligen, utan väldigt, väldigt... utifrån mitt svenskkyrkliga perspektiv. Och då kan man ju tänka sig så här att det här kom de på, hittade de på så att säga, katolska kyrkan under när de här dogmerna stadsfästes. Jag tror en kanske 1800-tal de här vi pratar om, en 1900-tal, början på 1900-talet. Men och det var det, då sa den här katoliken att ja, fast det stadsfästes då, de här dogmen, men det är en tradition som har varit traderad jättelång tid tillbaka. Så det är inte så att du helt plötsligt hittar katolska kyrkan på, nu har vi en ny idé, nu det här, så här.
Ja, nej, det känns.
Utan det är bara att man har, en tradition har på något sätt fått en mer...
Om det bekräftas.
Ja, om man har, precis. Och då har man haft någon slags behov av att bekräfta att det är så här... Att så här är det. Och det är ju förstås i tider av... När kyrkan är hotad på olika sätt... Då kan man känna ett behov av att slå vakt om... Så här tror vi och det här är vi.
Ja, för att stärka ens identitet på något sätt.
Precis. Och så är det ju så... Om man tittar på kyrkohistoriskt... Nu glider vi lite från Maria här. Eller ganska mycket. Men kyrkan har ju under hela sin existens... Varit i delvis samklang med den tid man lever, påverkas av den sin samtid. För kyrkan lever ju aldrig i ett vakuum, den lever ju i samhället. Och kyrkan består av människor, och människor påverkas av andra människor och andra tankar och strömningar och allting sånt där. Och därför så är ju kyrkans kamp på något sätt är ju att vara på samklang i en bemärkelse med tiden, men inte vara en del av världen, om du säger, alltså, om du förstår vad jag menar. Kyrkan får inte bara säga ja, så här är vår tid och vi köper alltihop, utan kyrkan måste ju också på något sätt vara, för att använda ett bibliskt språk, ett salt i tillvaron.
Mm.
Alltså att man ska, kyrkan ska ju kunna se när saker går på tok och kunna stå upp för det.
Mm.
Och det har ju kyrkan inte alltid lyckats speciellt, det finns ju tider när kyrkan lyckas väldigt dåligt med det här. Man kan hitta jättemånga sådana exempel. Men man kan också hitta exempel på när kyrkan verkligen har stått upp för världen som är viktiga för människan till exempel.
Ett exempel är väl idag, som just idag faktiskt, så har startat Svenska kyrkan på nationellt plan liksom en ny kampanj, eller juluppropet heter det, om just för att Sverige ska ha en mer human flyktingpolitik.
Och det gör ju inte kyrkan ensam. Det här är ju egentligen hela kristenheten i Sverige. Ja. Det är både katolska kyrkan och frälsningsarmén och ja, men det finns hela gänget, höll jag på att säga.
Ja.
Många i alla fall företrädda. Mm. Och sen har kyrkan då blivit angripen också, just på grund av sin, hur kyrkan agerar eller inte agerar. Och i kombination med yttre angrepp och också inre nya tolkningar. Alltså vissa tider har kyrkan varit mer konservativ. Nu pratar jag generellt stort om hela kristenheten egentligen. Mm. Och under vissa tider så har ju kyrkan varit mer liberal. Det har ju funnits en liberal teologisk trend under en bra bit på slutet av 1800-talet, fram en bit under 1900-talet tills. Och då trodde man väldigt mycket på människan som god.
Mm.
Och man började bli bibelkritisk och massa sådana saker. Mm. Och sen så kom första världskriget när det blev så eländigt. Och då slutade man ju tro på människan.
Ja, alltså,
så. Och då blir en ny teologisk strömning, en motvikt till det här.
Mm.
Ja, och alltså man kan, nu har jag bara ett litet exempel så, men och under såna här tider då kan kyrkan ha känt sig hotad, och katolska kyrkan också så, och det är kanske då man har slagit fast såna här dogmer.
Mm.
Det blir en väldigt lång utläggning.
Ja, men ja, det knöt ihop det där i slutet i alla fall.
Ja.
Ja, så kan det vara.
Så kan det vara. Ja. Men och därför så tänker jag, man ska försöka få ner det här på, nu avslutningsvis, på någon slags individnivå. Det här med Maria och allting.
Mm.
Så tänker jag att livet på något sätt, våra liv, ditt liv och mitt liv. Vi ska också vara en avspegling av det som jag nu försökte beskriva. Mm. Alltså, man skulle kunna säga så här. Vi, som människa är det bra och flyta med.
Ja, följa tidens strömningar.
Ta åt sig vissa saker. Man skulle kunna säga underkasta sig vissa saker. Mm. Även fast ord kan klinga lite konstigt. Ja. Men alltså, så här, men jag väljer att göra det här.
Mm.
Även fast det är kanske obekvämt eller jobbigt eller riskfyllt. Så väljer jag att underkasta mig eller gå med på eller köpa den här tanken för godhetens skull.
Mm.
Men det är också lika viktigt i ens eget liv att känna när man ska göra motstånd.
Mm.
Det här är inte okej. Okay. Det här kan inte jag gå med på. Motstånd och underkastelse i livets olika skeden. Mm. Och det är inte alltid lätt att veta när man ska göra vad. Ibland kan man vara rädd om sitt eget skinn. Och ibland så kan man se till sin egen vinningsskull.
Mm.
Och det är inte helt enkelt.
Nej.
Men det är det Maria gjorde på något sätt. Hon gick med på det här och hon på något sätt underkastade sig Guds vilja.
Mm.
Och sen så jobbade hon. Ja.
Mm.
Ja.
Ja.
Jag vet inte. Ja.
Jag tror vi nöjer oss den här veckan. Nu ska vi se, fredag kväll, ja det här kommer ju ut fredag morgon, så i kväll är det klockan 19, är det konsert i Axby kyrka. Ljuskonsert vill de kalla det, Stella.
Ja, Solvig.
Solvig Ågren.
Ågren.
Mm. Nu har jag en gammal lapp framför mig här, den heter någonting med bland rosor och stjärnor tror jag.
Okej. Okay. Inte bland tomter och troll alltså?
Nej, okay. Inte där.
Nej.
Nej. Ja, klockan 19 i Axby kyrka i alla fall ikväll, fredag. Och sen på söndag är det klockan 11 högmässa i Ervalla kyrka. Det är Linda som jobbar då.
Just det.
Mm. Fjärde advent alltså.
Fjärde ljusets tänds.
Ja.
Härligt.
Ja. Och nästa helg är det jul.
Vad gör du i helgen då?
inte så jättemycket bestämt. Ska på något glöggmys hem.
Glöggparty.
I nyinflyttad radhus tror jag det är.
Ja.
Hos några kompisar. Så det blir kul.
Det var trevligt.
Vad ska du göra?
Nej, alltså, ja, men på fredag idag så att säga, när detta läggs ut i alla fall. Så då är vi hemma. Så mina föräldrar ska fira jul ensamma i Tällberg.
Jaha.
Mm. Jättemysigt. Jag skulle med vilja göra det. Och vi brukar alltid, eller alltid, ja, men stora familjehögtider så brukar vi vara på ett hotell i Tällberg, samma hotell jämt, Grens.
Hur många finns det?
Det finns ganska många i
Tällberg. Det känns som det är det där som ligger högst uppe på kullen bara, men det kanske inte...
Nej, och ja, jag vet inte hur många det finns. Det finns lite olika storlekar, men det finns ju något som är större än Grens, så helt något annat.
Okej. Okay.
I alla fall så dit ska de, och därför så ska vi hem till mamma och pappa på fredag och fira lite
minijul
kanske man kan kalla det. Och sen ska vi ut till landet på lördag, söndag.
Ja, för du är ledig helgen.
Ska bli så jätteskönt.
På,
och bara åka till landet.
Bara vara.
Ja.
Hoppas att snön får vara kvar. Det är jättefint nu.
Ja, det är det verkligen. Solen skiner och snön ligger...
Jag vet inte, det...
vit på taken. Eller tomten i vaken.
Ja. Men vi hörs väl igen nästa vecka då.
Ja, men vi kämpar på.
Ja, och då blir det julstämning.
Ja, absolut.
Ja. Ni hittar oss som vanligt på axbay.podomatic.com och diverse poddappar. Och så hörs vi igen om en vecka. Ha det bra.
Hejdå.
Hej.